Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 218 utav Svenska FPL-podden. Vi håller på med en midweek Game Week 33, men det stundar en Double Game Week 34 som vi spelar in där för torsdag kväll. Det är ju fortfarande, är det tre matcher Fredrik som är igång ikväll?
Det är det.
Jag har ju framförallt fokus på att United åker till London för att möta Spurs. Den matchen ska precis till att gå igång här, och sen är det väl Newcastle som vissa har lite gubbar kvar i. Agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska kika in i våra byggen. Eftersom vi är mitt i en game week så är det kanske inte superintressant. Men vi kan väl prata lite kring vad det är för byten och sånt man kikar på i sina lag. Du sitter ju inför en benchboost, Fredrik. Vi ska prata veckans punkter, och där tänker jag vi pratar lite med Manchester City efter att de vann ligafinalen mot Arsenal och hur man kan tänka där. Vi kommer även prata City en del när vi pratar både wildcard och free hit, för vi vet att det är folk som planerar att nyttja sig utav de två chipsen den här veckan för er som har kvar. Så vi har tagit ut ett wildcard-lag, ett free hit-lag och prata lite kort om dem. Vi kommer även komma med veckans rekommendationer. Vi kommer med en kaptensdiskussion för Double Game Week 34 och svara på era lyssnarfrågor som ni har skickat in en hel del den här veckan. Och Fredrik, det är du och jag som styr skutan idag.
Yes sir, det är helt korrekt.
Hur mås det? Hur halvsummerar du ett wildcard?
Ja, nej men alltså, det får väl ändå anses någonstans vara okej. Okay. Det är ju inte för Game Week 33 som jag drog det, utan det är ju det är såklart för resten av säsongen, men framförallt då för den här kommande Double Game Week 34 och benchboostet. Så att, jag hade bara som mål att överleva 33 här någorlunda bra. Nu fick ju Isak en bänk, men det är ju många som sitter på honom. Och sen är det lite småträffar här och var. Men lyckades pricka stil i målet och Haaland-binden. Och det tror jag kommer att vara tillräckligt. Det är egentligen bara Harry Kane show mot United som skulle kunna straffa mig rejält.
Hur är det? Bruno Fernandes kanske skulle kunna straffa lite också.
Ja, om han är hel och får spela. Nu
han startar.
Han startar alltså.
Han har ju faktiskt i hela sin karriär inte missat en enda match på grund av att ha skada. Vilket är rätt sanslösa siffror. Det är skillnad mot spelare som Joel Matip och Martial. Det finns några exempel som har ett lite annat CV.
Lite andra scenor tror jag skulle säga.
Ja, det också. Men vi kan ju börja där. Du står på 55 poäng inför dagens matcher. Har tre gubbar kvar då. Trippier, Rashford och Isak. Och som du nämner, Isak börjar på bänken. Skulle väl inte bli allt förvånad om han får ett inhopp i alla fall. Kanske bra att han får vilan här inför Double Game Week. Det är mycket möjligt att han kan få dubbla starter där, tror jag. Totalt 2072 poäng, men som sagt med de här tre gubbarna kvar, en overall rank gröna pilar som det är just nu på 446k. För egen del, ja det ska man ju säga, 55 poäng utav dig, mig och Stefan är det högsta. Jag ligger 13 pinnar bakom, har 42 poäng, totalt 2127 pinnar, lite röda pilar ner till 165k. Har också tre gubbar kvar, dubbelt Newcastle försvar i Trippier Botman, så viktigt med en Newcastle-nollan idag. Den kommer spricka här medan vi spelar in, ska ni se. Och sen så har jag Bruno Fernandes. Så Rashford skulle kunna straffa mig till exempel utöver Kane. Stefan, 36 pinnar. Lite röda pilar från 8k ner till 13k. Totalt 22009 poäng. Han har dock fyra gubbar till spel. Han har Trippier, Bruno, Rashford och Kane. Så ja, han jobbar Kane ikväll till skillnad från oss.
Precis, det är ju en sån här swingspelare. Antingen sitter man med honom eller så gör man det inte såklart. Och ja, men har gjort en bra säsong och har en tendens att ta poäng. Och de poängen kan ju kännas, speciellt om han fortsätter att flyga som han har gjort.
Ja, och du och Stefan antar jag inte jobbar en Newcastle nolla trots att ni sitter med Trippier.
Nej, men lite så är det ju. De poängen är ju knappt värda någonting. Utan det är ju man som du har dubblat upp så, som man kan börja casha in. Så. Det är ju en liten sån här falsk känsla när det rullar in poäng på de här gubbarna som har effektivt ägande på upp mot 90-100%. Det är liksom inte så mycket att vara glad över, men det är klart det är vad det är.
Du, Fredrik, drog ju wildcard förra veckan. Jag vet inte om du satte upp det för att kunna spara ett byte den här veckan eller om du har något planerat inför din benchboost.
Men jag har inget sådär planerat byte. Jag gjorde ju den ändringen från det wildcard-bygget som jag presenterade i förra podden där att då hade jag ju Robertson och Zuma och de blev till slut innan deadline där Van Dijk och Botman.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Botman förvisso då med en singelmatch jämfört med Somas dubbel, men jag tror nog att kanske poäng, möjligheten till poäng är större faktiskt med Southampton hemma än två tuffa bortamatcher för Soma. Tappade ju assen på Robertson där, men det är sånt som kanske studsar stolpe in nästa gång. Så att nej, men ett fritt byte, inget planerat, har liksom möjlighet att täcka om det kommer någon skada eller sådär. Mm. Så att ja, men sitter lite förberedd. Famous last words, men det känns ändå bra att jag inte har det här. Ja, men jag måste göra det här bytet, för om det då dyker upp någonting, då är vi där på minuspoängen och det är de jag helst vill undvika.
Mm. För det kommer ju dras minuspoäng den här veckan. Går jag till mig själv så kommer det med största sannolikhet bli 4, skulle till och med kunna bli -8. Jag gjorde ju ett byte i 33an och är väldigt glad att jag gjorde det, för jag var så här lite... inte i valt kvalt, vi var ganska inne på att göra byte. Jag bytte ut Kane och tog in Haaland och satte binden där. Och det är jag ju jätteglad för, annars hade jag satt binden på Salah den här veckan som var. Men gjorde det bytet då, vilket jag bara har ett fritt byte nu. Och jag skulle vilja göra om lite i mitt lag inför den här double game weeken. Jag tror att Chilwell kommer få ge plats för Trent. Mm. Och sen så är jag sugen att göra Raya till De Gea för en -4. För att sätta upp mig med trippelt United och även här ha hand för den här dubben, men även framåt. Så det är ju ett alternativ. Det andra alternativet som jag hade varit inne på, det här, det låter som en super New York nu att börja prata Kevin De Bruyne efter hans show mot Arsenal. Men jag hade en tanke på att nu när Bruno dessutom var gulflaggad här, nu kommer han till start ikväll. Så att ja, det ska inte vara något bekymmer med honom till 34an. Men det jag skulle kunna göra Bruno till Kevin De Bruyne och då göra Chilwell till Dunk.
Just det, du har ju en Brighton-spotledare där. Ja.
Jag har ju det, samtidigt vill jag fylla den, men jag har inte riktigt byten så att det räcker för att göra plocka in Brighton-gubbar. Och då skulle jag liksom lösa det nu när de ändå har en dubbel. Men det skulle ju då innebära att gå utan Trent. Och jag har oerhört svårt att ta -4 för att plocka ut Bruno i den dubbeln han har nu i 34an. Så jag tror att jag lutar mot att gå på Trent istället och gå utan Kevin De Bruyne. Vi kommer prata om Kevin De Bruyne ganska mycket här i det lyssnarfrågor och vi ska prata lite City i veckans punkter och sådär. Men han såg ju jättefin ut såklart. Men det troliga är att det är Chilwell och Raya som ryker och att det blir Trent och De Gea som kommer in för -4. Och där har ju du fördel då, som sagt, jag tror att det är många som kommer ta minuspoäng den här veckan och bara där har du fördel och sen har du dessutom en bench boost. Så, ja,
det blir spännande att se.
Jajamän. Vi stannar inte kvar så mycket i våra byggen utan vi blickar snarare lite mer framåt och Jag sa ju det, vi skulle prata veckans punkter. Och det hade ligafinalen mellan City och Arsenal. Och herregud, det var en överkörning, Fredrik.
Ja, det var helt brutalt att se City i första halvlek. Jag pratade med en god vän som också är Liverpool-fan som hade bara sett Liverpool-matchen. Och ja, jag missade någonting. Ja, jo, för jag hade dubbla skärmar. Så du missade en helvetes överkörning. Det kunde ju ha stått 5-0 i halvtid.
Jag tänkte på det. Nu ska jag dra upp något som jag inte vill dra upp. Men alltså, jag tyckte det här var ju mer en 7-0-match än Liverpool-United.
Ja, men lite så faktiskt. Haaland såg ut som Darwin Nunez där ett tag. Bra lägen och tog rätt löpningar men lyckades inte få in bollen. Men det går ju bra att passa ibland också.
Ja, man måste vara tvungen att släppa ut det där håret lite för att kunna dra dit.
Ja, just han gör ju mål till slut sen ändå såklart. Ja. Det är bara att imponera. Så jag tycker inte Arsenal-fansen ska låta sig nedslås. Man gör ju en superfin säsong. Sen är det klart att det är surt att ha tappat liksom, initiativet och sådär. Men mot det här City det är inte så mycket och, liksom, det spelar ingen roll om Arsenal hade gjort sin bästa insats. De hade inte haft en chans ändå liksom.
Ja, och oerhört svårt att se. Även om Arsenal ligger före i tabellen nu med fler spelade matcher, men att City inte ska vinna det här. Sen så tror jag, precis som det var några City-gubbar, om det var Stones och De Bruyne som intervjuades efter matchen, där de försökte få dem att säga att det är avgjort nu. Självklart säger de inte det. Jag tror inte Pep har liksom tagit hem någonting än heller. Och jag tror inte man behöver vara allt för orolig för att han nu ska se att det är avgjort och han ska spela med en massa juniorer. Sen så oavsett hur den här matchen hade gått så hade det kunnat rotera och hade kommit förmodligen göra så här runt Champions League-matcherna. Men jag förväntar mig att de kommer köra på med nästan ordinarie lag i de flesta matcher. Vad tror du?
Jo, men det är så pass få matcher kvar nu och de ser ju inte ut att vara trötta. Liksom. Det är inte så att de bara så här flåsar och lunkar av planen när de blir utbytta i 70, utan de tar ju löpningar. Mm. Men både offensiva och defensiva. Kolla på Grealish liksom, vad har hänt med honom? Såg ut som fan Roberto Firmino i fornstora dagar vad det gäller defensivt arbete, för att vara liksom en offensiv spelare. Oerhört imponerande. Så att där har ju verkligen liksom Pep lyckats och få dem att dels ta smarta defensiva löpningar, men också att verkligen jobba på in i det sista. Så att, det är ruggigt imponerande. Jag tror att precis som du att de kommer att spela det starkaste laget väldigt, väldigt mycket. Det är inte så många matcher kvar nu. Alla matcher som är kvar är väldigt betydelsefulla.
De har 7 matcher kvar i ligan. De har ett dubbelmöte mot Real Madrid i Champions League. Det är 9 då. Och sen eventuellt en Champions League-final och en FA Cup-final som sen kommer efter då ligan är slut. Både FA Cup-finalen och Champions League-finalen är ju efter att ligan är slut. Mm. Så att det är 9 matcher kvar liksom så. Och sen så den eventuella Champions League-finalen och den faktiska FA Cup-finalen. Det är en double game week här i 34. Är jag säker på att liksom det kommer vara samma 11 borta mot Fulham som hemma mot West Ham? Nej, det är jag inte. Jag tror kanske inte det heller. Någon liten justering kommer säkert göras och lufta lite trupp. Men det kommer inte vara två olika 11 som ställs ut. Det tror jag inte. Kollar man sen spelschemat så är det ju oerhört bra. Utöver Fulham och West Ham så är det sen två riktigt fina matcher i Leeds hemma, Everton borta och sen i 37an då en ny dubbel då Chelsea hemma, Brighton borta och sen avslutar de game week 38 borta mot Brentford. Och framförallt där Leeds Everton ser oerhört fina ut. Där däremot är det lite lurigt, för där kommer Champions League-finalerna in, eller semifinalerna. De möter Real borta mellan Leeds och Everton, och sen efter Everton borta så är Real hemma. Här runt kommer det vara stökigt. Och där kommer vara så här, där vi kommer komma till kaptensdiskussioner och sånt för Game Week 36. Så det är fint att Brighton och Newcastle har dubbel den veckan. För det kan vara lurigt att veta om man vågar bindla Haaland eller någon annan City-gubbe. Jag tror att det kan vara, där är det mest stökigt. Annars tror jag, tar man in en City-gubbe, egentligen oavsett vilken det är, förutom eventuellt Ederson, så tror jag att med de här, vad sa vi, 7 ligamatcherna, så tror jag att de allra flesta kommer spela 6 eller starta 6 utav dem. Det är min gissning.
Ja, och sen det du är inne på nu med när det börjar komma dubbla där i näst sista och tredje sista omgången. Ja. Då tror jag väldigt mycket kommer att spela roll på hur ser ligatabellen ut. Är det så att de redan har avgjort med lika många matcher spelade och 7-8 poäng före, då tror jag absolut det kan roteras en del. Är det så att de har slarvat till det lite mot någon av de lite enklare matcherna här nu och kanske bara har 2 poängsledning, då kan det också vara så att Pep spelar en Haaland i FA Cup semin mot Sheffield United, då kan han ju mycket väl spela han i varenda ligamatch med form.
Mm. Ja, så är det. Det är lite lurigt, men jag tror att man får räkna med oavsett vilken City-gubbe man har, att det blir kanske en match som man inte kommer spela här, om man tänker i dubben här i 34an och sen så de här fina matcherna i 35-36 nära Champions League-matchen mot Leeds och Everton, att där tror jag att många kommer missa en utav de matcherna, eller missa i alla fall inleda bänk.
Ja, sen är det inte rent skäl för att välja att gå utan City, man blir ju extremt straffad, det visade ju Haaland och De Bruyne här senast, att de kostar dem vad de gör i spelet av en anledning.
Verkligen, så är det. Bra, vi verkar ha hyfsat lika syn på City. Vi ska ju se om det finns några City-tillgångar i eventuellt wildcard eller free hit-lag. Vi har ju inte de chipsen kvar, men det är ju folk som har det. Jag tänkte börja, jag har tagit ut ett wildcard-lag som jag tänkte vi kunde gå igenom. Och då har jag tagit ut det med tanke på att man förmodligen inte har bench boost kvar. För då tror jag att man hade dragit det som du här i 33an. Mm. Så att det finns några döda spottar i laget. Bland annat vår lyssnare Azad Amaya ville gärna att vi skulle kika på ett wildcard-lag. Och precis som när man kommer till rekarna sen, så det är ju några få lag som man kommer välja spelare ifrån. Och det tror jag, vi har pratat om det tidigare, men det är typ City, United, Brighton, Liverpool, Newcastle. Mm. Och sen kanske någon utfyllnadsspelare. Men det är där de flesta byggen kommer vara. Jag har fått ihop det här laget med 0,0 på banken. Jag har inte ett helt sinnessjukt lagvärde, men det kan finnas de som inte har råd med det här laget, och då får man väl göra någon tweak någonstans eller någon uppoffring. Men det finns också de som har mer pengar än vad jag har. Jag kör bakifrån. Ingen som lyssnar på den här podden regelbundet blir speciellt överraskad när jag presenterar jag har De Gea i mål. Och med tanke på att det är 0,0 i banken och jag inte har någon bench boost, så har jag Iversen som kostar 3,8 bredvid honom. Jag vill ha, man skulle ju såklart kunna ha en 3,9 i stil som har dubblar, men de har dubblar i samma matcher förutom att de har en dubbel i 36an, och då vill jag hellre ha trippelt utespelar Brighton i övrigt. Så att hade jag haft obegränsad budget, ja, men då hade jag kanske kastat in en Pope och De Gea. Men Pope ska egentligen enbart användas i 36an. Så att ja, Iversen får det bli billigaste målvakten. Man får bara vara glad att man kan få en startande målvakt för den pengen. Så De Gea och Iversen, och tanken är att De Gea står rakt igenom nu. United har inga blanks. De har 2 dubblar, 34an och 37an. Jag går direkt vidare till försvaret. Där har jag fått göra en stor uppoffring budgetmässigt. Och det är att jag inte har någon Trippier. Ja, det kan kosta rejält. För vi har sagt att hans poäng är inte värde någonting. Om du inte har honom, då är de poängen värda något oerhört mycket, men negativt. Jag har dubbelt Newcastle-försvar i Burn och Botman för att bara lösa den budgetfrågan. Och de skulle ju inte starta här i 34, utan de finns där för att nyttja längre fram. Och framförallt då i 36 när de har sin dubbel. Annars så är det Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw och Louis Dunk. Louis Dunk skulle kunna vara i Stupinian också, men jag har valt att gå på Dunk. Så är min målvaktssituation och försvarssituation uppbyggd i De Gea, Iversen, Trent, Burn, Shaw, Dunk, Botman.
Det är ju intressant, det är ett ganska lätt viktar backlinjen då, får man säga. Det är bara en premiumback från Liverpool. Det är ingen Trippier. Sen är det ju fortfarande det är liksom starka lag som är representerade. Mm. Och det är väl så du har tänkt där, med goda chanser till nollor på mer eller mindre alla fem. Och dubblar och så. Så att lagen är ju ändå från den övre halvan. Och med fina scheman. Men jag förstår ju att du har lassat in en del stålar lite längre fram i banan.
Ja, det blir ju så. Hade jag haft mer budget, så det första jag hade gjort var ju att göra Burn eller Botman till Trippier.
Ja.
Så är det. Men det skiljer ganska mycket i pengar på dem. Så att jag fick inte ihop det på något annat sätt. Och man kan ju göra en annan uppoffring. Men mittfält har jag helt chockande. Två stycken Brighton-mittfältare. Det är Mars och Mitoma. Jag har Mohamed Salah. Jag har Kevin De Bruyne och jag har Marcus Rashford. Och det här mittfältet, jag skulle bli chockad om du skulle säga att nej, det här mittfältet gillar jag inte alls.
Nej, det duger inte, det är för dåligt. Mm. Nej, det är ju det mest givna mittfältet som känns just nu. I alla fall som det var med, eller givna, men De Bruyne är ju en rolig krydda och med den formen. Han är, även om han är lite flaggad här nu, fick väl någon smäll där. Mm. Så ska väl det inte vara någon fara här till helgen, tänker vi. Och så som han såg ut alltså, mot Arsenal. Det, i den här formen då är det... Då är det fint att sitta med honom i bygget. Han har ganska låg TSB också. Så vi gillar ju de här poängen. Jag menar, Haaland är all ära. Men alltså, jag måste tjuvkolla vad han har för 81,1%. Det är liksom, ja. Det är helt sjukt vad han ligger på. Liksom.
Ja, jag kan ju avslöja att Haaland också är med i det här bygget.
Ja.
Så att det är inte så att jag har gått på De Bruyne istället för Haaland på något sätt. Ska sätta binden där och vara jättelustig. Men alltså, De Bruynes poäng som man kan chippa in med. Det är väldigt många som kommer ha svårt att nå honom. Och vissa håller på att överväga nu. Ja, men ska jag gå på De Bruyne före Salah? Det skulle inte jag vilja göra. Däremot om man kan... på det här sättet med ett wildcard få in De Bruyne, Salah och Haaland. Ja, då är det rätt nice alltså. Och jag tror att många som har, om man går dit, så är det oerhört få som också har Trent. För jag kollar ju på i mitt bygge som jag nämnde att eventuellt liksom göra Bruno till De Bruyne. Men då skulle jag liksom inte kunna ha Trent och sådär. Så att ja, det är en uppoffring att inte ha Trippier. Men det är en liten chansning då att han inte ska göra så mycket offensivt. Och kollar man på Trippier de liksom senaste, nu har jag inte i huvudet, men 5-6 matcherna, så har han ju inte gjort någonting. Han sitter ju där i alla byggen och jag skulle inte råda någon att plocka ut honom. Men han har inte gjort några poäng. Alltså, han tar samma poäng som Botman och Burn just nu. Sen så tror jag säkert att han har någon ass eller något mål i sig här i liksom, vägen in. Men jag tror heller inte att liksom, det är en spelare som jag förväntar mig ska ta hattrick. Eller liksom göra liksom, 3-4 mål här på väg in i ligaavslutningen.
Nej.
Så ser mittfältet ut. Ja, nu var det tillbaka tror jag.
Jajamän.
Ja. Mm. Ja, det blev något shit igen. Jag är lite tyst och så börjar jag prata igen. Ja, så att det här mittfältet, det är vad det är. Jag tycker att det är oerhört starkt. Man kan såklart prata om att det finns spelare som kan straffa mig. Jag har ingen Bruno Fernandes, jag har ingen Grealish. Men då tycker jag att De Bruyne är ett bättre val än Grealish och Bruno. Så att man har fem platser och det här är enligt mig de fem bästa man kan sitta på.
Och jag är den första att instämma. Det är inte så mycket att hålla sig fast i, utan det är bara liksom instämma att det blir inte bättre än sådär.
Nej. Forwardslinan, jag har redan sagt Haaland är där. Jag har även Alexander Isak som får bänken här idag, som är perfekt för de som drar ett sånt här wildcard till 34an skulle jag säga, där hans chanser för att få dubbla starter där ökar. Det finns såklart alltid en risk med Isak att i dubblarna här, både i 36an, han har ingen dubbel nu i 34an kom jag på, så är det ändå liksom en risk att han skulle kunna få bara en start. Men som sagt, jag tror i alla fall att han kommer få minst en start och säkert inhopp. Dessutom så tycker jag att jag kollade lite på det där runt 36an, att de har ganska bra mellanrum mellan matcherna och han kan mycket väl få dubbla starter. Den tredje anfallaren har jag bara helt bränt i Greenwood från Leeds, eftersom han kostar 4,0 och det behövs för att få ihop det här bygget.
Han kommer att vara högt ägd på många som sitter på wildcard.
Ja, det var ju min rek här för någon vecka sedan, alltså anfallsrek att plocka in Greenwood.
Precis.
Mm. Ja, alltså det är laget och det kommer spelas 3-5-2 typ hela tiden. Och jag tror för det mesta så kommer Newcastle försvararna vara bänkade. Det kommer Shaw och Trent kommer spela hela tiden. Och sen så en utav Burn, Dunk och Botman varje vecka då. Förutom när de har dubben.
Precis, så två spelande bänkspelare och en vaskad plats. Det är väl en ganska väl avvägd wildcard liksom. För att man kan ju lockas av att gå ner på en Totti för 3,8 för att spara ännu mer pengar, men lite vanskligt kanske att sitta med bara en spelande spelare på kvisten. Sitter du med två stycken så är det ju, då sitter du lite mer safe så här i slutet. Det kan komma rotationer och någon som drar en skada, då vill man ha lite täckning i alla fall.
Ja, det är väl dels det, men sen också är det för att se till att sitta med trippelt Newcastle och trippelt Brighton. Därför har jag liksom Burn, Dunk och Botman där bak. Så det, med det här laget så har jag ju inga liksom inplanerade byten, utan jag sitter ju bra inför. Sen så kommer det ju alltid kunna hända saker. Men det är lite så jag har tänkt. Och samma så här när man har gått på De Bruyne och Haaland och sådär. Som sagt, de här City-spelarna kan få en bänkning. Jag har ju inte nyttjat alla mina tre City-platser. Jag har inte nyttjat alla mina tre Liverpool-platser. Men det var så det fick bli.
Det är väl lite uppoffringar utifrån att det är ganska många premiumspelare med både Trent, Salah, De Bruyne och Haaland. Så då får man liksom fylla ut med, ja, men Newcastle och Brighton som ju är två väldigt, väldigt bra lag, men lite mer tacksamma prismässigt än vad exempelvis Liverpool och City.
Och det går att göra såklart små justeringar i det här. Man skulle kunna välja att gå utan Trent, plocka in Robertson eller Van Dijk, och då skulle ju Trippier få plats till exempel så här. Men jag lockas oerhört för att ha med Trent i mitt lag.
Det förstår jag. Ja, nej, men det är inte så mycket att säga om det här. Det är ju inte jätteolikt det jag drog, tänkte jag säga. Även om det finns vissa ändringar. Sen är det ju, ska ju sägas, när man drar ett, som du säger, du drar ju det här wildcardet. Eller det här wildcardet är ju upplagt då för att man inte har benchboostkort. Då är det ju lättare att pumpa in mer pengar i startelvan och ha en tunnare bänk. Och det är ju lite egentligen mer tacksamt på det sättet att man kan stärka startelvan lite mer. Så att, det är spännande, och för er som sitter på wildcard så måste det vara oerhört spännande att gå in i avslutningen av säsongen. För att man är ju verkligen, inte bara ett, kanske två, tre steg före konkurrenterna och kan verkligen kliva in på, som du sa, dubbla upp med både Trent och De Bruyne och samtidigt ha både Salah och Haaland. Det dit är det väldigt svårt att nå med fria byten.
Kikar vi in i Free Hit istället, 34, så har vi fått lyssnarfrågor. Både Martin Hulta Hultqvist och Mattias Dufelt har funderingar kring Free Hit. Och Martin, jag tänkte, du har ju tagit ut ett Free Hit-lag för 34, Fredrik. Hur ser det laget ut?
Jo, men då ser det ut så här att jag har också behövt göra en del uppoffringar, precis som du, Alex. Och målvaktsuppsättningen är inte den starkaste. Men det är stil och Iversen. Alltså, det är väl så billigt man kan gå. Och här är ju en av de stora uppoffringarna. Jag har inte haft pengar nog att ta in typ De Gea, för det är väl en rimlig målvakt och man hade velat ha. Men jag tycker att Brightons dubbel med två hemmamatcher, Wolves hemma, United hemma, den är ju så god som Uniteds faktiskt. Och då erbjuder Steele ett sånt bra värde. Och just för den här omgången så löser han liksom den ekonomiska delen på ett bra sätt. Så att, jag kanske ska dra startelvan snarare, för det är den som är intressant.
Ja, för att alltså egentligen, och det ska jag säga, De Gea är ju ingen måste-gubbe att ha till den här double game weekend. Han är en kanonmålvakt att ha liksom resten av säsongen, skulle jag säga. Men det finns ju flera målvakter som mycket väl kan slå honom på fingrarna på högsta poäng här i den här double game weekend.
Ja, men precis, Brighton borta är ju en ganska tuff match. Men jag gör så, Steele Iversen, det var liksom målvaktsparet, men jag drar själva startelvan. Och för ovanlighetens skull i ett true hit så har jag landat i en 4-5-1. Det är kanske inte det man ser framför sig, det första man tänker på när man tänker att ska dra free hit. Men jag har landat i det, en fyrbackslinje med Trent, Robertson, Shaw och Stones. Och mycket det här, mycket blev det så här därför att jag vill fylla upp med tre Liverpool, med tre City. Och ja, då blev det Stones som fick ta liksom den tredje City-platsen. Tycker det är svårt att hitta. Det är svårt att få plats med två City-spelare på mittfältet. Jag litar inte på att Julian Alvarez får tillräckligt med speltid. Ja, då blir det i backlinjen. Ja, men Stones ser ju farlig ut och spelar ju väldigt långt fram för att vara back. Och fyller på mycket, väldigt hotar ju väldigt mycket på fasta. Det såg vi inte minst mot Arsenal. Så Trent, Robertson, Shaw och Stones är fyrbackslinjen.
Och det där är ju jättelurigt med den här City-backen i en double game week. Stones är väl kanske den som är mest osäker av den anledningen till att han har en viss skadehistorik och är oerhört viktig för Pep, speciellt just nu så som man använder dem när han får kliva upp på mitten. Så jag tror att Diaz är troligare till exempel till dubbla starter. Han är dyrare än Stones och han kanske inte har riktigt samma uppsida. Men där tror jag, det är liksom en chansning. Det är ju svårt, jag sa det att jag tror att Stones kommer inleda bänken. Eller jag sa att alla City-gubbar kommer förmodligen. Ja, man får räkna med att de kan inleda bänken i en game week. Stones skulle kunna få den två av de här fyra matcherna som kommer. Men ja, jag har inget att invända på. Det är en stark fyrbackslinje. Och jag gissar att det här free hit-laget har liksom dubbla rakt igenom. Det är en jättehögt ägd spelare i Trippier. Kan ju straffa en med en fin match hemma mot Southampton. Men jag hade också gått helt utan honom i ett free hit och chansat på dubbelspelare.
Ja, nej, men så är det. Hela den här startelvan är bara dubbelspelare. Ja, det är ju spännande att vi tog ut de här lagen oberoende av varandra och båda chansade bort Trippier med lite olika resonemang, även om det är kanske en större chansning för din del, lite wildcard.
Ja, jag tycker att det är mer rimligt att dra bort han i ett free hit här. Då tycker inte jag att han har en plats. Kanske lite hårt mot honom och absolut har han möjligheter att ta en fin score här. Men jag chansar hellre på en dubbelspelare. Och det jobbiga i ett wildcard är att jag säljer honom, för att jag har ju honom redan, tappar jättemycket värde på honom och han kommer ju inte komma in i mitt lag när man har dragit ett wildcard så.
Nej, precis, det får man verkligen vara noga med om man sitter på wildcard, att fumlar du ut honom då kan du inte ta in honom igen, för då tappar du sjukt lagvärde. Och mittfältet, där skulle vi kunna göra det väldigt snabbt eller stanna till väldigt länge. Det är liksom karbonkopia på ditt. Det är Salah, Rashford, De Bruyne, Mart, Mitoma. Och som sagt, vi har inte sett varandras lag innan. Ändå tänker vi exakt likadant, tycker att det säger någonting. Och det är intressant att det är liksom exakt samma mittfält oavsett om det är ett wildcard eller om det är ett free hit. Det talar ju också för att det här är fem väldigt bra spelare. Ja, men det är de tre bästa mittfältarna i City, Liverpool och United. Och så är det de två mest prisvärda mittfältarna. Och sen båda spelar i Brighton. Det är inte så mycket att säga om egentligen. Ja. Och här känns det som att det är dumt att börja övertänka och chansa. Då är det, jag skulle hellre liksom chansa med lite differentials i backlinjen eller i anfallet snarare än på mittfältet. Mittfältet är lite för värdefullt för att börja leka med för mycket med.
Ja, men verkligen. Sen har du sagt att du kör med en anfallare, så att vi kan väl hoppa den positionen.
Greenwood på topp. Nej, men det är ju Haaland på topp liksom. Och backlinjen här, som sagt, pengarna är ju ganska tajt. Så det är Sofall, Greenwood och Sims. Som sitter, och då på det, i det här bygget så tror jag att jag har 0,5 kvar. Och en del har säkert högre lagvärde än mig, andra har lägre, men det borde ju göra att den som sitter på ett frihet skulle kunna ta ut någonting sånt här. Jag tycker att man så faller en ganska trevlig spel. Han har fått spela en hel del på slutet nu, har en dubbel, perfekt att sätta på första kvisten. Skulle du åka på liksom, ja men en oväntad, osannolikt bänkning, men att någon drar en baksida på en uppvärmning i första matchen.
Jag tycker man behöver inte vara orolig för en bänkning. Det är ju precis. Att någon skadar sig.
Ja,
att det är
exakt.
Double game week, så det räcker ju att någon i den här startelvan får en minut över två matcher, så kommer du inte få in din bänkspelare.
Nej, precis. Nej, men det är ju om någon drar en baksida liksom på första uppvärmningen, ja, till första matchen. Ja. Och det är inte så sannolikt, men om det händer, ja, men då sitter du med så fall som ändå har en dubbel.
Ja.
För 4 miljoner. Så det är ju den givna liksom första kvisten, tycker jag.
Sen så har du 0,5 på bänken. Så att alltså de 0,5 hade ju jag nyttjat liksom för att göra en bänkplats lite bättre.
Ja, det kan man ju såklart välja att göra.
Ja, nej, inte så mycket att säga om det heller. Tycker att det ser bra ut. Det finns såklart ett val att göra om man ska spela 3-5-2. Frågan är vilken den andra anfallaren är. Vi fick ju den frågan från Martin Hulta Hultqvist. Vem gör sig bäst bredvid det norska monstret i anfallet? Han har dragit ett free hit. Och då kollar han mot Jota. Och det är väl liksom en kul chansning att göra. Lite lurigt att se de dubbla starterna, men kan ju ändå bli bra poäng. Han är en liksom spelare i form som man kan gå på. Det som dock är att den är ganska dyr och lite felprisad.
Precis, dyr, och sen såg han lite svalare ut här nu när han gick ut mot West Ham, tycker jag. Och Luis Diaz tog så himla pigg ut när han hoppade in, riktigt frejdig. Och Darwin liksom, både Diaz har varit borta som sagt i 100 år, men även Darwin Nunez kommer ju tillbaka från skada, och i och med att säsongen inte betyder så mycket, liksom, det är inte så skarpt för Liverpool, så mjukar ju Klopp tillbaka dem väldigt mycket. Jag tror att hade den här matchen mot West Ham betytt liksom liv och död, då hade Luis Diaz startat den. Eller åtminstone hoppat in tidigare. Jag vet inte, Jotas start skulle jag vara väldigt osäker på. Jag satt liksom och försökte hitta, för det är klart att 4-5-1 är inte den uppställning man tänker på när man tänker free hit. Men jag tycker det är svårt att hitta anfallare med dubbel som är liksom någon man vill ha in. Och då väljer en singelspelare. Det är klart att du har en Ivan Toney som ska möta Nottingham Forest hemma. Å andra sidan Forest som krigar med näbbar och klor. Vi såg att de slog Brighton. Då har den Alexander Isak som ska ha Southampton hemma. Så det är klart, det finns ju bra spelare, liksom bra spelare med bra singelmatcher. Men jag vet inte, jag går hellre ner och bara singlar Haaland på anfallet och plockar fina dubblar i försvaret i så fall.
Ja, det är fullt rimligt tycker jag. Jag gillar det. Jag hade inte kört free hit även. Men fin. Det är en grej om Haaland hade haft en fin match. Om han hade liksom haft Southampton hemma i en dubbel. Att ha med honom. Det är väl en sak. Men att för att Alexander Isak, alltså ingenting emot honom, men han är ändå inte Haaland. Och Newcastle inte City. Så att jag tycker det är helt rätt att gå på dubblarna. Vi lämnar det där, tycker jag. Sen så, som sagt, alltid när man är på free hit, man är olika, vissa spelar liksom mer på liksom tydliga differentials. Men jag skulle säga att bara ha ett free hit den här veckan kommer göra att du sticker ut. Och som sagt, De Bruynes poäng kommer ju vara riktigt fina i en sån här omgång till exempel. Vi skjuter in och riktar ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Glenn Sportsbar, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub och Netshirt som säljer vår merch. Stort tack för att ni stödjer oss i Svenska FPL-podden. Också ett stort tack till våra Patreons. Patreon blir man via patreon.com/svenskafpl om man vill stötta oss, vara med i ett trevligt forum eller bara vara med i våra fina utlottningar som vi har där. Vi ska gå vidare med rekar, tänkte jag. Och jag har i alla fall gjort lite annorlunda. Jag tror det var ett avsnitt och jag inte var med och ni fick in någon, något önskemål om att vi skulle börja kika mer mot differential-val. Att i alla fall ha med en differential på varje position. Det har jag lite tagit an. Sen vad man tycker är en differential, jag har väl sagt lite så här, ja, med under 10%. Så får de väl klassas som det. Men jag har gått ganska wild and crazy rakt över. Jag är väl trött på egentligen att liksom reka två Brighton mittfältare. Jag har gått igenom mittfältet och jag kommer nämna liksom tre mittfältsnamn som kanske inte är sådana som vi har nämnt speciellt mycket. Och sen skulle jag ta in dem? Nej, det skulle jag kanske inte. Men om man jagar så kan man välja att gå på någon av dem. Det är inte så att man plockar in alla tre, utan man kommer ha det här template mittfältet och så kanske man väljer att tweaka någon av dem som man inte kanske gillar så mycket av någon anledning. Så jag har i alla fall gjort så. Jag vet inte, Fredrik, om du har gått lite wild.
Ja, men lite lagom wild med en spelare per position som ändå har får klassas som differential och sen bara liksom till det lagt lite mer högt ägda spelare som jag ändå tycker finns anledning att blicka mot om man inte sitter på.
Vill du börja på försvarssidan?
Och det låter ju så sjukt tråkigt att säga Trent, Robertson och Stones. Men då ska man ha med sig det att John Stones har ett himla lågt ägande alltså. Och samma sak med Trent Alexander-Arnold, där får man ju liksom ta det med en nypa salt. För det finns en hel del ghost chips där ute. Vad menar vi med ghost chips egentligen? Jo, vi menar ju såklart att människor som har startat igång sitt lag, varit taggade på säsongen och sen tappat geisten lite och glömmer deadlines, kanske lagt ner helt och inte bara låter sitt lag segla som ett dött skepp mot okända vatten. Och i många sådana lag tror jag att det kan sitta en trend, för det är ju en spelare som många kanske ville ha från början. Så att John Stones med 4,2% i TSB tycker jag är fina poäng att kunna plocka in. Jag hörde vad du sa om möjlig rotation, och andra sidan är en försvarsspelare, så att jag tänker att han har alla möjligheter att kunna orka spela mycket matcher. Så att Trent Robertson och så Stones som differential.
Yes, jag har också Trent med. Tycker det är också en bra gubbe att jaga lite med. Jag tror att många kommer försöka vända sig dit, men det är också många som inte kommer riktigt ha råd att gå dit. Så jag tror inte att alla dina konkurrenter kommer sitta med Trent. Utöver honom så har jag valt att gå på Diaz som City-försvarare. Jag tror han kostar 6,0, så han är lite dyrare än Stones. Men jag tycker han är säkrare på speltid. Och det är väl den City-försvarare som jag tror har bäst chans till att undvika rotation. Han är ägd utav 7,1%, så han klassas ju in under 10% i alla fall. Även med Lewis Dunk som jag tror hade en ägarandel på 5,7% i Brighton. Och jag har bara liksom rekar från City, United, Brighton, Liverpool, Newcastle. Precis som de lag som jag hade med i mitt wildcard egentligen. Så det är mina tre försvarsrekar. På mittfältet har jag valt att helt utesluta template femman på mitten. Så ingen som är med i mitt wildcard är med här. Däremot har jag med Kevin De Bruyne. Det tycker jag är kanske den allra bästa liksom, spelaren att plocka in för att jaga nu. Och det här var faktiskt en rek jag skrev ner innan matchen som var igår. Jag tycker att det är en sån spelare som man kan kliva till. Folk kommer ha svårt att kliva dit. Jag har sagt det tidigare, jag tycker inte att man går på honom istället för Salah. Det skulle jag inte rekommendera. Utan det är någon man får liksom klämma in och så får man skohorna någon annanstans istället. Men han är fin. Om man inte går för honom, till exempel som jag pratade om, att jag kunde plocka ut Bruno som jag har i mitt lag, som kanske inte har gjort så mycket poäng på senaste tiden. Han har ju haft bra stats och så, det har vi pratat om. Men man skulle då kunna chansa med Kevin De Bruyne. Det är fortfarande en del pengar som ska till, men ja. Den andra reken är Bruno Fernandes. Och det är, hans poäng är värt oerhört mycket. Det är folk som har tröttnat på honom. Jag har kvar honom i mitt bygge. Han är ägt av 7 Ska det här stämma ens? 7,9% har jag skrivit.
Mm.
Stämmer det?
Ja, det är
galet lågt.
Nej, jag tror att det är ännu lägre. Bruno är nu nere på 6,9 nu.
Vilket är rätt stört.
Men det är priset. Det är det som gör så folk så svårt att komma dit.
6,9
är
på.
Det är ju ingen som kan köpa in sig på dem. Det är det som är det kluriga liksom. Mm. Det är ju... Så att sitter man på honom så är det ju, då är det ju liksom verkligen värdefulla poäng om de börjar trilla in.
Ja. Sen så är det, nu vänder jag mig till de riktiga galningarna här ute. Och det är att gå till en annan United mittfältare, och det är inte Marcus Rashford utan det är Anthony. Han har en ägarandel på 3%. Tycker han har börjat se bättre och bättre ut. Och det är ju verkligen för så här jaga. Men Anthony, Kevin De Bruyne och Bruno Fernandes är mina tre mittfältare.
Spännande. Mitt mittfält innehåller också en 3%are, men det är en annan 3%are. Men vi kan börja med De Bruyne, som jag tycker känns som, ja, jag kan bara instämma att det är ju en given klockren rek liksom. Och visst 26,9% i TSP eller någonting, men då sitter han ju i många ghost chips, och framförallt så sitter han i väldigt få men aktiva lag som ligger lite högre upp i rullisten. Så där finns det möjlighet att tjäna poäng. Sen tycker jag det finns en poäng att ta med Mohamed Salah i reken, för det är många som fortfarande kanske inte har valt att gå dit och tänker att, ja, måste man verkligen ha det här? Ja, du måste ju ingenting, men du kommer ju sitta och verkligen svettas här nu när Liverpools fina dubbel kommer. Och jag tycker ändå att det finns väldigt liksom modigt, om inte dumdristigt, att gå utan Salah. Så finns det möjlighet att ta sig dit om du inte är där, då tycker jag att det är värt att se över den möjligheten. Så De Bruyne, Salah, och de får sällskap av en Jared Bowen som såg ut att vara riktigt på spel mot Liverpool. Och var ju offside med en stor tånagel där och fick målet bortdömt. Såg pigg ut. Ja, det är ju inte så att West Hams spelschema liksom är det bästa i ligan, men de har ändå en dubbel här nu. Och sen så ska de möta ett Leeds hemma lite längre fram. Bowen är också en sån där spelare som gillar omställningar och mycket väl kan göra mål mot ett Man United hemma eller Brentford borta för den delen. Så att Jared Bowen också lite dyr, men en bra differential på 3%.
Mm. Har du två anfallare till mig också?
Nej, det tänkte jag säga, det har jag knappt.
Greenwood.
Greenwood är faktiskt den, det är ju så tragiskt. Men det finns en poäng i att reka Greenwood här, för att jag tycker att det är jättesvårt att hitta vettiga alternativ att kliva in på. Framförallt vettiga alternativ att lägga byten på att göra. Liksom, att reka Haaland känns ju som en icke-rek, det vill jag inte ens göra. Och då blir det någonstans Greenwood och Isak som får bli liksom lite i brist på annat, och de kommer med brasklappen om att
hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag vet inte, är det verkligen i anfallet man vill göra byten? Jag tycker det känns... Jag vet inte, det känns inte jättehett i anfallet. Ja, det är möjligtvis en Alexander Isak då som kan se lite spännande ut. Får dessutom vilan här då eller inleda bänken 33an och borde vara liksom fit for fight för att lira sen. Men då tycker jag ändå att det finns lite roligare, lite mer spännande så här budgetalternativ i backlinjen. Och framförallt så finns det skäl att lägga byterna på att optimera mittfältet. Så att Isak Greenwood blir liksom reken med den lilla asterisken där. Att är det verkligen här du ska lägga byterna?
Och jag hade också Isak i min anfallsrek. Och det kan jag väl liksom fortsätta ha. Men bara för att göra det lite roligare så kan jag ta bort honom då. Han är ju, man kan tycka lite såhär template-rek på anfall tillsammans med Håland nu, tror jag. Samtidigt är han ägd utav 9,4%. Så att jag tycker inte man ska dra sig. För jag vill inte göra som alla andra och ta in Isak. Det tycker jag är fel att säga. Det är ju också en formspelare. Så att, jag avråder inte att ta in honom. Utan de jag presenterar är ju lite såhär för de som jagar. Tycker jag att Isak ändå kan gå in där. Som sagt med 9,4%. Men man kan vända sig till en Diogo Jota på 4,9%. Det är en ännu större chansning. Och ännu större risk till att tappa speltid. Men det är också en spelare som kan göra så att man käkar i kapp. Sen då, om jag nu skulle då stryka Isak och ta någon annan, så är det här är ju ingen differential, men kanske lite grann ändå. Det kan ju vara att sitta kvar med Harry Kane, som många byter ut för att jaga. Det är många som gör Kane till Greenwood för att ha råd att få in De Bruyne eller få in Salah. Och det är inte så jag säger att man inte ska ta in dem, utan, men det beror ju lite vilken väg man väljer. Och en väg är ju att sitta kvar med Kane. Han gör ju en kanonsäsong. Och han är ju ingen differential om man kollar på andel procent. Men jag tror om ni börjar kolla era kompisligor, de som ligger allra högst upp, så tror jag att de allra flesta kommer börja skicka Kane här nu. Och då skulle man kunna sitta kvar.
Och dessutom då, som jag var inne på tidigare, ett fint spelschema efter 34 här. Från 35 och resten av säsongen så är det ju riktigt fina matcher. Och det, där skulle Kane verkligen kunna flyga rejält. Och som du säger, då är det nog många. Det är ju också en sån spelare, har du väl lämnat honom så är det rätt tufft att ta sig tillbaka dit. Så att, intressant liksom. Inverterad differential på något vis.
Ja, det är lite utanför boxen rekar som jag kommer med i det här avsnittet. Det är som sagt, jag är trött på att säga Mitoma på mittfältet. Går vi till kaptensdiskussion för Double Game Week 34, så ska jag inte hålla på och leta de här superutstickarna. Jag lovar. Vi har en lördags deadline 12.00. Palace West Ham sparkar igång vid 13.30 på lördag. Så se till att ha era lag i ordning ställda innan dess så har gjort era byten. Egentligen är det väl två gubbar vi kan nämna. Jag tror att de allra flesta kommer landa i Erling Braut Haaland. Jag kommer nog göra det själv också. Och det liksom emot är Mohamed Salah för mig. Och det är dubbla hemmamatch på Anfield. Det är Spurs, det är Fulham. Jag tycker att stå mellan dem. Vill man sticka ut kan man gå till Kevin De Bruyne liksom. Men jag vill inte gå så långt. Jag tror ju fortfarande nu händer det i Game Week 33 här, att han tar mer poäng än Haaland. Men jag vill ju tro det, att om det är så att Haaland har en riktigt bra score, då kommer Haaland också ha det.
Ja, om det Bruyne har det, så har Haaland, precis.
Ja, så jag ser inte riktigt den uppsidan. Det skulle vara längre fram om man lyckas träffa att Haaland får en vila och De Bruyne får en start och han liksom passar fram till Julian Alvarez istället. Men som sagt, jag skulle aldrig kunna liksom stå bakom en sån kaptensrek. Jag tycker att det är Haaland eller Salah den här veckan. Jag kommer sitta med båda, vilket många kommer göra. Men det lutar verkligen åt en Haaland-binder.
Ja, alltså det är svårt att snacka emot norrmannen när han gör den matchen han gör mot Arsenal, som är liksom ligans klart näst bästa lag. Nu ska han börja ta Fulham och West Ham. Han kan ju gjort två hattrick. Och då sitter man ju där med dumstruten, om man har satt binden någon annanstans. För det kommer inte Salah göra. Salah kommer inte göra två hattrick. Det är tämligen övertygad om. Men du kan inte bli förvånad om Haaland gör två hattricks. Och bara, det är tråkigt att bara sälja hela sin säsong på att chansa här. För det, jag ska inte säga, det kanske är att ta i. Men låt säga att du inte bindlar Haaland. Och så baxar han hem en, ja, vad kan han baxa hem? 35 poäng. Då är det ganska tråkiga poäng att tappa på ett bräde. Så att, nej, men för min del så är Haaland-binden så given den kan vara. Liksom. Och är du då en sån som på ren pinche inte ska göra, nej, men då är ju Sala som du är inne på. Mm. Och så mycket längre än så tycker jag inte man behöver titta.
Nej, ja, vi kör säsongens kortaste kaptensdiskussion här i 34.
Absolut.
Istället så får vi stanna kvar vid lyssnarfrågorna ett tag, för vi har fått ganska många.
Ja.
Willem Blomqvist börjar vi med att hoppa rätt in i det. Är det värt att offra Saka för att få in Diogo Jota? Sitter då ren på Arsenal offensiv? Och som sagt, Jota är ju anfallare och Saka mittfältare, så jag antar att det är någon form av dubbelbyte där det krävs då.
Ja, nej, jag tycker inte att jag hade gjort det bytet. Att välja och byta ut Saka är väl en sak. För att kunna kanske optimera mittfältet lite. Men i någon form av tvåstegsraket med två byten och välja att gå på Jota. Ja, jag vet inte. Frågan är då, vad blir det för mittfältare som kommer in? Och behövs det liksom sparas in för mycket på mittfältsplatsen? Ja, kanske om du då väljer att gå till en Brighton-fältare då.
Alltså man måste ha ett femman av mittfält nu.
Ja, så är det ju.
Och jag tycker så här, är det värt att offra Saka? Absolut. Och då ska du ställa det mot den mittfältare du får in. Och det ska vara någon av de här gubbarna vi har nämnt. Alltså antingen någon av liksom template femman eller någon av dem jag nämner i mina rekar. Kanske inte Anthony. Men alltså om det är liksom Bruno eller om det är Kevin De Bruyne eller så. Det är det. Men annars ska det vara typ Grealish, Rashford, någon Brighton mittfältare eller Salah. Jag tycker verkligen det. Och Patrik Anderssons fråga då. Är det läge att fasa ut Arsenal-gubbarna nu? Ja, det är det. Han har Martinelli och Saka. Så jag vet inte. Han saknar ju några av de andra mittfältarna. Och funderar på att ta -4 och byta ut dem mot Mitoma och Grealish. Samtidigt har jag även en dyr Chilwell där bak som jag vill byta ut. Lite så här. Om man har varit och sovit ett tag, Patrik, undrar om det är läge att fasa ut dem nu. Jag antar att han inte hade ett free hit i 32an och det är därför han har dem. Och det är liksom väldigt bra spelare. Men vi har ju pratat om det länge. Jag tycker inte att man kan ha den lyxen, även om man är Arsenal-supporter. Att liksom lägga två utav mittfältsplatserna på Arsenal-gubbar. Även om Martinelli har haft en fin form och Saka är fin och också har liksom en fin form och tar straffar och så. Så finns det andra alternativ som är lite sexigare.
Jo, men speciellt när de andra alternativen i många fall är billigare också. Grealish är billigare, Brighton
och fler matcher.
Är billigare och har fler matcher. Så det är, och jag menar Arsenal, Chelsea, Newcastle, Brighton här, det är ju inget lyxschema att komma under tre. Så att, nej, men det är nog bara bita det sura äpplet, ta -4 och plocka in. Alltså det är tråkigt så här, att plocka in template och så här, jo men det finns ju en anledning till det. Nu, i det här fallet så är det lite wisdom of the crowd att alltså, det finns en anledning till att våra mittfält var identiska, både free hit och wildcard liksom, lagen vi tog ut. Det är, alltså om man ska spela sannolikhetsmässigt så här, det är sannolikt de som kommer att ta mest poäng. Sen kan man alltid vara någon som man inte såg komma, men ja, risken är att du blir väldigt ifrån sprungen om du väljer att sitta kvar på dubbelt Arsenalfält.
Christian Hansen är också där. Martinelli, sitta kvar eller byta mot? Ja, vem? Jag har redan Mitoma, Grealish, Rashford och Salah och 1,0 på kontot. Och då ser jag snabbt att det är endast en Brighton mittfältare. Ja. Nu vet jag inte om man har typ Stil och Estupinian eller något sånt. Mm. Men om man har en Brighton spot ledig så hade det nog varit liksom självklara bytet skulle jag säga. Erik Wallqvist sitter med Saka och Bruno Fernandes som känns så där inför dubben med skadan. Nu kommer ju Bruno till start idag och det tycker inte man behöver vara orolig för dubben där. Han har även Watkins och två stycken Brentford backar i truppen. Ska man landa i en -8 för att skeppa 3 och ta in Salah, Trent och Greenwood, undrar han. Jag tycker inte man behöver vara helt orolig för att dra minus. Sen att sitta med två Brentford-backare, det är väl inga problem om du ska ha dem på på bänken. Liksom, du har ju fortfarande bänkplatser. Om du behöver starta dem, ja, men då tycker jag att det kanske kan vara, då behöver man inte vara livrädd för att ta minuspoäng för att plocka in de här spelarna han nämner, liksom i Salah och Trent.
Blir du kvar med någon Brentfordback, Nottingham Forest hemma, det är ju liksom en bra match. Att behöva spela en Brentfordback är ju inte en katastrof liksom.
Nej, så är det. Men som sagt, jag vet inte. Jag hade nog inte, om det inte är så för, alltså, om det är det som krävs för att få in Salah, då kan man väl ta ut Bruno Fernandes då. Men jag tycker det känns oerhört jobbigt att ta ut Bruno Fernandes för en -4, oavsett vem man tar in.
Ja, nej, men det riskerar att slå och bita en riktigt riktigt arslet alltså. Men där får man ju liksom gå på egen känsla och lite FOMO kring Salah. Men
vi får ju också se hur Bruno ser ut här idag mot Spurs. Vi spelar ju in, de spelar, och han kanske haltar avskadad igen. Ja, men då är det ju liksom en helt annan grej. Så ja, bara för det, precis nu när spelaren in ligger han i gräset och kvider. Gult kort till någon Spurs-gubbe där. Nej, men så att, ja, så är det väl. Jag tycker också, som sagt, Saka nämner att han har. Det finns ingen riktig liksom plats till att ha Arsenal mittfältare på mitten just nu. Tycker jag.
Nej, men det är nog den hårda sanningen.
Gustav Eriksson, är Stones en bra idé som ett billigt sätt att få in en City-spelare till? Och vi har väl pratat Stones ganska mycket. Jättefin fotbollsspelare, lite risker för minuter, men kommer till fina positioner och är bra på huvudet. Såg vi mot Arsenal om inte annat. Det är absolut värt en chansning. Men man ska också vara medveten om, man kan inte bryta ihop om man får en, liksom, en vila i någon match.
Så är det. Men den är inte så att om du sitter, jag håller med om att Diaz kanske är lite säkrare, men ändå 6,0, saknar man de där pengarna att tänka, om jag kliver ner till Akanji, jag kan inte säga att Akanji är säkrare på dubbla starter. Han har blivit bänkad lite till och från, även fast han har varit bra till och från sådär. Jag tycker Stones, just det här offensiva hotet gillar man ju.
Och där beror ju helt på hur Pep tänker. För jag tror att Akanji är lite säkrare än Stones. Jag tror att Stones är den som har mest risk, för att han är den viktigaste försvararen de har, och med en skadehistorik.
Ja, vi får se. Jag är lite mer inne på att Stones kommer att spela mer eller mindre resten av matcherna. Men det återstår att se, som sagt. Läsa Pep ska inte. Jag ska inte ge mig
kan också se sådana här Stones att han får starter och de har ju vunnit matchen och plockas ut i halvtid. Något man inte vill på försvararna. Just för att han är så oerhört rädd om honom. Kim Larsson undrar också lite om Stones. Om man inte har nog med pengar för att göra Chilwell till Trent, är det mer värt då att gå för till exempel Stones? Alternativet är -4 för att få in Trent. Och hans fråga är egentligen då, är Trent en spelare man måste ha?
Nej, absolut inte måste. Det är ju lite ett lyxsträck sådär. Lyxbytet att göra. Men man sitter himla fint på honom. Man har, vadå, 5 assist på 4 senaste, eller vad det var, eller vad du sagt om. Och i den här nya rollen så är han ju en spelfördelare, mer eller mindre. Och vi ser ju att den assisten han gör kommer ju från mitten liksom av banan. Så att, jag tycker att det finns väldigt många anledningar att blicka mot att ta in Trent. Och många kommer att ta -4 här i 34. Och man ska inte vara rädd att ta minus. Sen ska man inte dumdrista sig och ta massa minus i onödan. Men att ta -4 för att få in Trent, ja, men det kan mycket väl vara så att det lönar sig i slutet.
Verkligen. Svante Bornehag har tänkt ta in Trent. Han har planerat Chilwell till Trent och har råd med det. Men han undrar om det även är värt att ta en -4 för att göra Pinnock till en Brighton-back i Dunk eller Estupinian. Jag tycker ju det.
Du tycker det?
Och anledningen är så här att han sitter ju uppenbart inte upptripplat i Brighton. Och Brighton har tre fler matcher än vad Brentford har. Och så att det är ett byte som du gör. Det är inte säkert att du får igen de minus 4 poäng den här gameweeken. Det är det inte. Men det skulle mycket väl kunna vara jämnt upp redan den här gameweeken. Du behöver inte gå plus för den. Och sen så sitter du med Brighton-försvararen som du kommer vilja spela i de kvarvarande två dubblarna som de har därefter. Pinnock kommer du inte vilja starta en enda match resten av säsongen.
Nej, det är ju i så fall om du har ett väldigt bra bygge övrigt och känner att jag kan vänta med det bytet och göra det i 35an till exempel. Och tänker att jag kanske överlever 34an med Forest hemma gentemot Brightons dubbel där. Så om man har ett väldigt fint bygge övrigt, tänker att man kanske kan smygfuska lite och tänka att jag planerar in det just det bytet i 35an, så kan ju det vara ett alternativ också, beroende på vad man har för känsla kring Brentfords fina singelvecka mot Brightons ganska fina dubbelveckan då. Så det beror lite på om det bara är 34 de står emot varandra, eller om man liksom känner att jag har mycket andra bränder att släcka också. Då kan jag instämma i att det finns ett värde i att plocka de här extra matcherna. Så det beror lite på hur övriga bygget ser ut, känner jag.
Om du skulle göra Pinnock till Brighton back, vem hade du gått på utav dem? De kostar ju lika mycket nu för tiden.
Nej, men jag tycker Lewis Dunk. Utifrån att han känns som den som är mest given i det laget. Och speciellt nu när de torskade här senast. De Serbi har ju visat att på offensiva led så har han ju varit ganska frikostig med och barva spelare. Det gör en ju lite sådär orolig. Men då, speciellt de då som spelar på kanter, springer mycket. Jag tror ju kanske att Estupinjan kommer att spela resten av matchen. Men när det är tajt matcherna skulle mycket väl kunna få en vila. Så att jag hade gått på Lewis Dunk.
Ja, jag tror ju också att Estupinjan kommer starta. Och det är en roligare försvarare att äga än Dunk. Men jag är ganska tråkig. Jag ser inte att Dunk kommer få en vila. Estupinjan, ja, han skulle kunna få, även om jag tror att det är favorit på att han kommer starta rakt igenom. Henrik Abrahamsson undrar ju det. Tror ni att Estupinjan startar båda matcherna i 34an? Och ja, jag tror det.
Det tror vi, för att vi inte själva har honom i bygget. Hade vi suttit med honom så hade vi varit mycket mer pessimistiska. Nej, men vi tror väl att det är favorit på det. Men jag tror samtidigt ska man, hade jag fått betta 1000 spänn på liksom honom eller Dunk, så hade jag satt mina pengar på Dunken då.
Camilla Ljung letar ersättare till Chilwell, sitter med två stycken Newcastle samt Trent. Jag gillar ju Shaw om man har United plats över.
Ja, det känns ju rimligt utifrån att de har dubblar kvar här. Såklart. Eller då om man vill välja att fylla upp om man har en ledig city spot och känner att man vill kliva in där till exempel.
Gällande City då, Simon Stolzner, han gick på Mahrez före Grealish, dels för lägre ägarandel samt att han gjorde hattrick-matchen innan han tog in honom. Men Pep går ju inte att förutse. Vad är Mahrez roll i klubben? Är han värd att behålla eller är han en kuppspelare? Ja, det är ju en gubbe som är känd för att liksom fastna i snegungor.
Ja, alltså man tycker ju lite synd om Riyad Mahrez faktiskt. För maken till spelare som ändå levererar när han får spela och ändå inte får förtroendet fullt ut. Det har vi nog aldrig skådat i ett lag så. Men nej, det känns ju vanskligt. Grealish har varit himla bra. Vi såg att Foden var tillbaka. Inte som Niklas Holmgren sa från skada, utan det har väl ändå varit en blindtarmsoperation.
Ja.
Som han har hållit honom borta. Men han är tillbaka nu och liksom, ja, eftersom det inte har varit någon skada, det är inte någon ljumske som har liksom, vad jag vet i alla fall, som riskerar att slås upp där. Han borde ju vara fit for fight och verkligen sugen på att spela. Och vi har ju sett att Pep har spelat med både Grealish och Foden samtidigt. Och så finns det en Bernardo Silva där, så att nej, jag hade gjort mig faktiskt av med Mahrez. Jag tror inte att han kommer få tillräckligt med speltid för att det är värt att han ska ta upp en mittfältsplats, en cityplats och de pengarna. Och då kan det tyckas tungt att lägga ett byte på en spelare som har dubbel, men i det här fallet tycker jag faktiskt att det går att uppa Mahrez plats mot så många andra spelare.
Ja. Och vi avslutar med lite Kevin De Bruyne-frågor. Robert Jonsson är väldigt kort och konkret, och jag har ju redan svarat på den och jag tror du är på samma sida. Kevin De Bruyne eller Salah?
Ja, det då vill jag nog hålla Salah snäppet för ändå. Och där blir väl brasklappen att gärna båda två. Och också det att ligger du efter i din miniliga och du känner att jag har inte så mycket att förlora. Nej, men då kan ju De Bruyne före Salah vara en rolig differential. Och du vet med dig att det kan gå åt helvete. Liksom det, och då ryker jag ännu längre ner i källaren. Fine, då är det väl så. Men för den som verkligen vill chansa och komma ikapp och dra sista liksom, ja, men sista chansningen här. Då tycker jag att det är en färdig. Det är inte Norwich tredje keeper. Utan det är liksom en av ligans absolut bästa spelare. Men för den som någonstans vill skydda sin overall rank. Så håller jag Salah för.
Kevin De Bruyne har ju också en match mer än Salah. Salah har ju sin dubbla i 34. Och sen är det singelmatcher. Förvisso bra, men det gör ju även City. Men som sagt, jag räknar med att Kevin De Bruyne kommer få minst en bänk, förmodligen i närheten av Champions League semifinalerna. Så att då blir det ju inte så mycket mer. Sen så, som sagt, jag tycker så här, Kevin De Bruyne eller Salah, ja, men man får sätta in det hela i ett mittfält. Det man kan göra är att man kan ha Salah och Grealish på mitten till exempel, som jag har. Men jag skulle inte vilja ha Kevin De Bruyne och Gapko. Liksom, ja, det är lite så där. Och jag tycker det är svårt att hitta. Har man inte Salah, då tycker jag det är lite så här lurigt att hitta en Liverpool-offensiv och gå på.
Verkligen.
Ja. Emil Berglin, klarar man sig utan Salah den här gameweeken? Är frågan.
Ja, och det är den stora frågan. Jag hade inte vågat chansa på det.
Nej. Inte jag heller. Han säger, väl mellan följande två. Starta med Jota, Rashford, Trent eller Trippier, Salah, Robertson. Byten och görs med en minus 4.
Ja, då hade jag hellre startat Trippier, Salah, Robertson faktiskt. Om det nu ska stå mellan de två prompt.
Ja.
Sen går det nog kanske att kombinera på ett lite annat sätt utan att ha allting framför mig. Men Salah känns som att man verkligen vill spela.
Och lite samma fråga, så här, klarar man sig utan Salah den här gameweeken, fråga Emil. Asada Maja undrar, är Kevin De Bruyne ett måste med Haaland och Stones eller är det tillräckligt med Grealish med Haaland och Stones? Gör en del skillnad i pris beroende på om man går på Grealish före Kevin De Bruyne. Och jag tycker det är verkligen inget måste att ha Kevin De Bruyne. Alltså han kommer inte göra 19 poäng varje gameweek.
Nej. Det är ju ett riktigt lyxsträck och verkligen en differential. Så att, och men, jag menar, Grealish är ju ett fullgott alternativ liksom.
Men som jag sa på rekarna, jag hade skrivit ner Kevin De Bruyne innan hans poäng. Och jag tror att vi hade pratat ganska mycket om Kevin De Bruyne det här avsnittet. Även om man inte hade gjort den insats han gjorde mot Arsenal. Det är en perfekt spelare att jaga med. Och han har det här att liksom kunna ta 19 poäng i game week. Men alltså han kommer kanske snitta. Jag tror han har snittat 6,1 poäng per gameweek den här säsongen, Kevin De Bruyne. Jag tror han kommer fortsätta med det. Och sen så kanske han har 2 i någon gameweek och 12 i någon annan. Och kanske att han hittar en till 19 poängar innan säsongen är slut. Men ja, det är inte... Det är heller ingen, det är ingen Haaland-garanti på Kevin De Bruyne. Jag skulle säga att garantin är större på Mohamed Salah än Kevin De Bruyne.
Mm. Och Salah är ju också lite mer målfarlig De Bruyne skulle jag säga.
Ja, just därför. Så nej, det är inget måste, men det är en jättefin spelare att jaga med. Och med det så tackar vi för oss. Det har varit dubbla poddar den här veckan. Det är ett tajt spelschema, men vi hoppas att ni uppskattar det. Och på återhörande, stort lycka till här inför Double Game Week 34. Hej då!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.